En podcast från Aftonbladet.
Den största kuppen i Storbritanniens historia. Ja, så beskrivs det som utspelade sig i nordirländska Belfast strax innan jul 2004.
Police are estimating that over £20 million was stolen from a bank in Belfast in what could be the biggest cash robbery ever seen in the United Kingdom. The Northern Bank is still working out how much was stolen. Two officials were forced to take the money while their families were being held hostage.
Bytet från kuppen landade på omkring 350 miljoner kronor.
It's built like a fortress, one of Belfast's biggest banks, but today the money was all gone. The police left searching for any trace of a ruthless gang whose plan was built on threats and intimidation. It began late on Sunday when the families of two senior bank officials were taken hostage, one of them at a house in Lochan Island, about 20 miles from Belfast. Yesterday, the officials travelled to work as usual, but their families remained in captivity.
Och nu har den spektakulära kuppen blivit film. Men hur lyckades rånarna komma över ett så stort byte utan att ens befinna sig inne i banken? Vad hände med pengarna och lyckades polisen någonsin hitta personerna som låg bakom kuppen? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi journalisten Mikael Jägerbrand. Hallå där.
Hejsan, hejsan.
Mikael, det här beskrivs ju som den största kuppen i Storbritanniens historia. Kan inte du berätta, hur började allt?
Ja, det började dagen innan. Rånarna tog sig in först hos säkerhetschefen och hans familj och tog dem gisslan helt enkelt. Och exakt samtidigt så tog en annan grupp tog sig in hos bankchefen och låtsades vara poliser. Ja, de höll de här personerna gisslan hela natten. Fram på morgonen släppte de. Vi snackar om en bankchef och hans säkerhetschef. De två viktigaste personerna i kontantdelen av banken. De släppte dem helt enkelt och sa att nu åker ni till jobbet och beter er precis som vanligt.
Och hur lyckades då rånarna genomföra den här kuppen utan att själva gå in i banken under rånet?
Mobiltelefoner. De ringde och pratade med de här snubbarna. Så att de behövde aldrig gå in, utan de lät de här två bankcheferna sköta allt. De jobbar precis som vanligt. Skämtar. De har till och med fått order av rånarna att ni ska fortsätta att småskämta, småprata och låtsas precis som ingenting. Och då snackar vi, de börjar jobba vid 12. Så att i flera timmar så höll de på småprata och grejer. De här två snubbarna jobbade inte i själva huvudkontoret på banken. Den banken ligger mitt i centrala Belfast, mitt emot stadshuset. Så att det är mycket poliser runt omkring det. Men de här snubbarna jobbade i kontantdelen, i källaren.
Kan du ta med oss in till banken den här dagen? Hur går bankcheferna tillväga?
De jobbar precis som vanligt. Sen framåt eftermiddagen så får de ett samtal att de vill rånarna göra ett test och se så att de här inte har ringt polisen. Och då skickar de ut en av banksnubbarna med en väska med 1 miljon pund och möter honom och lämnar över. Och då märker rånarna att det är ingen som förföljer dem och vi blir inte gripna. Så då bestämmer de sig för att nu ska vi slå till på riktigt. Då går de här två, anledningen till att det behövdes två stycken, det var att de hade ett stort kassavalv där kontanterna var. Och det var två nycklar, gammaldags system. Det behövdes två stycken som öppnade nycklarna samtidigt. Då gick de in där och då började de fylla såna här vagnar med kontanter.
Så de här två bankcheferna fyller vagnarna med kontanter och sen, vad händer med de pengarna?
De börjar med att köra ut dem till en varukaj, en lastkaj. Men det är fortfarande en massa personal kvar. Så att de gömmer sedlarna de liksom letar upp gamla soppåsar och pappersåtervinning och sånt. Och låtsas att, att de ska köra ut skräp. Så att de kör ut, jag tror det är två stycken stora såna här lastvagnar. Och då ringer de till bankrånarna och så kommer dit med en vit skåpbil och fyller den. Men rånarna har räknat fel. Det finns mycket, mycket mer kontanter i banken än de har räknat med. Så att alla pengarna får inte plats i bilen. Så att bilen måste göra en extra tur. Så de åker iväg och sen kommer de tillbaka. Och då börjar det bli lite tajt om tid. För rånarna vill att de här cheferna ska bete sig som vanligt. Och deras skift är på väg att ta slut. Så att de hinner bara lasta en gång till. Så de måste alltså lämna kvar en mängd av. Ja, de kommer över ungefär 350 miljoner. Det är säkert 50-100 miljoner som de måste lämna kvar.
Men du Mikael, Det här hände ju strax innan jul 2004. Varför valde ligan att slå till just då?
Det var den 22, så att det är mycket pengar som behövs ut till bankomater. En stor del av de här var till och med helt nytryckta.
Ja, men sen kommer ju rånarna ifrån det här med ett byte på ungefär 350 miljoner kronor då. Vad händer efter det?
Det blir panik på banken och i hela banksystemet på Nordirland. För den här banken har rätt att göra egna sedlar. Och det är stora volymer, det är, vi snackar hundratals miljoner i helt nytryckta sedlar och så. Så att banksystemet på Nordirland bestämmer sig för att ändra sedlarna. Så att 3 månader efteråt så har man liksom bytt. Det är ganska stora förändringar. Om man har sedlarna bredvid varandra så det är knappt man kan se skillnaden. Men de ändrar grafiken och ändrar sedel, vad heter det, sifferserierna. Så 3 månader efteråt så har banken infört nya sedlar.
Vad hände med pengarna från rånet? Och lyckades polisen hitta hjärnorna bakom kuppen? Det pratar vi om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Under hela den här tiden som bankcheferna är inne i banken så har ju rånarna deras familjer som gisslan. Vad händer efter att de har gjort som rånarna vill och tagit de här pengarna ut från banken?
Ja, de åker hem precis som vanligt. De stänger och slår på larm och allting. De beter sig precis som vanligt, de här cheferna. Åker hem. När det börjar närma sig slutet, då är de flesta familjerna, de är på ett ställe, så att de åker dit. Det är hem till säkerhetschefen. Och när de kommer dit, ja, så släpps de. Och får order att inte ringa polisen förrän ett par timmar senare.
Så alla klarar sig oskadda ur det här?
Frun till den högsta chefen där, hon släpptes ut i skogen så hon blev lite nedkyld. För det tog någon timme förrän då. Det var december här, så att hon blev lite nedkyld. Men annars inga skador, ingenting.
Men vi var inne på det, de bytte sedlarna efter det här eftersom det var ett så stort byte. Så det betyder att rånarna kunde inte använda så stor del av de här 350 miljonerna då?
Ja, de kunde använda hälften ungefär. För även om man inför nya sedlar så dröjer det ett tag innan de kan göra dem ogiltiga, så att säga. Men problemet för rånarna var att jag tror det var ungefär hälften som var i nummerföljd. Banken visste exakt vilka nummer det var. De kunde inte använda de pengarna. Resten var i gamla begagnade, så att där visste de inte, det var liksom omöjligt att veta vilka sedlar det var.
Och den här kuppen, den har ju precis blivit film nu också. Vad blev efterspelet? Dömdes någon av de här rånarna?
Ingen av rånarna har dömts. En finansman blev dömd för han skulle tvätta bytet. Han skulle liksom, så han gömde, jag tror det var 3 miljoner kronor i en gödselstack hemma på gården. Som polisen hittade. Så han är dömd för penningtvätt. Det är den enda som har blivit dömd.
Men i övrigt så är det fortfarande ett olöst brott det här.
Det är ett olöst brott.
Den här kuppen är ju fortfarande ett av Storbritanniens mest omtalade bankrån. Hur kommer det sig?
Ja, det är så spektakulärt att de behövde aldrig gå in. Och dessutom handlade det om, det är politik inblandat också. För de flesta misstänker att det är IRA som gjorde kuppen. För den var så otroligt välorganiserad. Och de hade gjort något liknande tidigare. Och ja, så att det är politik, det är pengar och olöst brott.
Sist här hörde vi journalisten Mikael Jägerbrand. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.